Veckans podd sponsras av Next Nordic, Nordens största e-handelkonferens. I år är temat framtidens kundresa med massor av spännande talare och sessioner, för att inte nämna möjligheten för branschnätverkande. Missa inte årets e-handel-event den 17 oktober i Oslo. Läs mer och boka din biljett idag på nextnordic.com.
Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett hett avsnitt av e-handelssvepet, din drönare som vi säger numera, över e-handeln, såväl den svenska som den internationella. Och vi ska idag avhandla botten Ola och hans vänner. Vi ska fördjupa oss i något som är på alla släppar. Låt oss alldeles strax återkomma till det, för nu testar vi ett nytt format. Men jag heter som vanligt Posterboy Gustafsson, eller David Gustafsson, och jobbar ju till vardags som reporter och e-handelsexpert på självaste e-handel.se. Och du Ola, vad gör du till vardags?
Jag jobbar ju också på e-handel.se med vår medlemstjänst Plus framför allt. Och tillsammans så håller ju vi och övriga redaktionen ständig koll på allt som händer i e-handelsvärlden.
Precis, och hela den härliga logistikkedjan också. Värdekedjan från ax till limpa. Men den här gången i podden så testar vi ett helt nytt format och ägnar hela avsnittet åt ett superspännande samtal som vi hade precis om ett lika brännande och spännande hett ämne som är på allas läppar nu, som sagt. Jag pratar förstås om, trumvirvel, Metaverse. Mark Zuckerberg är... Nej. Metaverse.
Han kunde inte
idag. Nej, det är ju ett stendött fenomen det här att vi ska ta på oss VR-glasögon och gå in i virtuella shoppingvärldar. Men vi kanske får se en comeback där framöver. Men något ännu hetare just nu i alla fall. Något som är lika hett som solens yta. Jag pratar förstås om AI, artificiell intelligens. Nu åker vi! Och idag har vi finbesök i studion. Självaste Carl Lillrud. Han är entreprenör och digitaliserings- och AI-expert. Jätteglad att ha honom med här i studion i Stockholm. Men Carl, var befinner du dig någonstans?
Ja, just idag så är jag i Spanien. Och om några dagar så står jag på scen i London. Och sen så åker jag vidare till Tyskland. Och därefter lite Göteborg. Så jag åker runt ganska mycket, kan man säga.
Göteborgarna får äntligen en
fin besök även där.
Ja, en äkta stjärna. Och du är ju digitaliserings- och expert, coachar Absolut. Företag också i implementering och användning av AI-lösningar och hur man ska se på den här tekniken. Och som vi också då hörde, fick precis veta, du föreläser och talar runt om i världen. Världen som arbetsfält, det är en otroligt passande beskrivning utan överdrift den här gången.
Ja, men precis. Och det är det som är så roligt, därför att när man jobbar på det sättet så får du ju också inspiration och intryck ifrån så många olika delar. Som gör att, om vi då kallar det den lokala leveransen, blir mycket mer värdeskapande. För att bara fokusera på sitt eget område, då kanske man inte ser alla både möjligheter och utmaningar som andra tampas med.
Ja, vad kul. Och hur hittar du till oss, Carl?
Ja, nej, men som svensk så är det klart att man känner till er.
Underbart, vad fint att höra.
Helt rätt svar där.
Ja. Vi rådnar.
Jag kan börja med en fråga direkt, där du sa med ditt flängande och flygande, innan vi går in på själva ämnet. Känner du, är det stora skillnader på det här området? Man kan tänka att AI är ändå så här lite universalt.
Ja, men absolut skulle jag vilja säga. Både och. Dels så är det så att vi ser ju en segmentering i marknaden där större företag ser AI som både en möjlighet men också någonting som är väldigt svårt att greppa. Det är svårt för dem att förstå hur de ska anamma tekniken, därför att de tittar på sin datamängd och säger att, men vi har så otroligt mycket, var ska vi ens börja? Medan de mindre företagen i sin tur istället tittar på de olika färdiga verktygen och säger, men det här kan vi använda out of the box precis som det är och bara börja göra bra saker. Och sen om vi då tittar på den globala arenan, så är det ju så att vissa länder engagerar sig väldigt mycket mer i det här.
Vilka länder då till exempel?
Ja, men till exempel Saudi, där jag stod på scen bara för några dagar sedan och talade om AI och e-handel. Där gör man ju en enorm satsning från myndighetsperspektiv. Att man väljer att fokusera och köpa in. Alltså de har ju köpt 4000 av de nya Nvidia AI-chipsen som inte går att köpa längre. Det blev en liten order på, om jag kommer ihåg rätt, så 168 ungefär miljoner dollar. Det köpte de till sitt liksom sin stolthetsskola, precis som vi har ungefär KTH som
ett kaffepengar här.
Ja. precis. Nej, men i deras fall så de vill ju hålla sig i framkant, och med det så handlar det om att inte bara hålla sig i framkant utan försöka liksom ge de verktygen till de yngre generationerna att börja jobba med.
Ja. Vad tog du i din föreläsning i Saudi upp för stora trender då inom AI och e-handel? Vad ser du där? Kan du ge oss några heta, spetsiga exempel här?
Till att börja med så är det ju så att de absolut flesta känner att det här är jätteintressant men jättestort och svårt att liksom, hur ska vi kunna greppa någonting av det här? Och det som jag ser på de större företagen, det är, som faktiskt börjar anamma AI-teknik i e-handelsvärlden, är att de gör precis så att de hittar små pusselbitar som de kan implementera i sin aktuella produkt. Så till exempel om vi då tittar på Amazon, så har ju de jobbat med AI-teknik på flera olika nivåer. Men ett sånt självklart område är att istället för att du ska sitta och läsa igenom alla produktreviews, så har de skapat ett lager som läser in alla produktreviews och presenterar att baserat alla reviews, det kanske är 4000 reviews som kunder har skrivit på en specifik produkt, så belyser de att det här är de nackdelar och här är de fördelar och här är det här varför folk rekommenderar eller inte rekommenderar dig att köpa den här produkten. Och det är ju ett ganska så intressant exempel, för det är så verklighetsförankrat. Men framförallt så är det någonting som underlättar för mig. Och det är inte en stor datamodellering av analytisk information eller någonting, utan det här är ju att försöka presentera någonting på ett lättare konsumerbart sätt.
Vad tänker du då, Ola? Du skriver ju mycket om Amazon.
Jag tänkte ju säga det, för det du är inne på nu, det är ju ett extremt verk, som du sa, verklighetsnära case, och kanske en av anledningarna att många är lite oroliga är ju att det känns, som du sa, stort och konstigt. Hur tror du att, om vi tänker liksom vår målgrupp i många fall mindre e-handlare, hur ska man resonera och tänka kring det här?
Till att börja med så börja på att titta vad det finns för verktyg. Det finns enormt mycket verktyg. För ett tag sedan så läste jag någon artikel där de hävdade att det var ungefär 100 nya AI-verktyg som lanserades i veckan globalt. Och då är det ju självklart så att vissa av de här verktygen är väldigt lika varandra. Det är flera som har kommit på samma idé samtidigt. Många har en integration till ChatGPT:s API och har byggt något lager ovanpå det, såklart. Men det som jag försöker komma till här är just att det kanske inte är så att ni behöver bygga någonting. I ganska hög utsträckning så finns det färdiga out-of-the-box-lösningar som ni kan implementera. Och är det så att ni känner att ja, vi vill absolut bygga någonting, ja, men då är det ju framförallt att titta på ja, vad finns det för integrationsmöjligheter för att inte bygga allt from scratch. Därför att där kommer man bli omsprungen. Alltså, ni ska ju fokusera på att bygga en värdeskapande e-handelsupplevelse för era konsumenter och att självklart ha ett vinstdrivande företag. Men om ni istället börjar fokusera på att bygga AI-teknik, ja, då behöver ni ha en ganska så stor kassa för att bygga den techstacken och faktiskt kunna underhålla det på ett konkurrenskraftigt sätt, om vi säger så. Ja, men ett praktexempel där är just Amazon, som såg att ja, men vi har så mycket serverinfrastruktur. Det är andra som också behöver smart setup, så låt oss bygga en molnlösning. Och så blev det Amazons molnlösning som de började trycka ut på marknaden, som idag är otroligt vinstdrivande. Men det är ju idag som att se som två helt olika organisationer.
En produkt eller flera produkter som är återkommande när det kommer till e-handlares AI-intressen, har de några preferenser? Är det vissa tjänster och verktyg som man framförallt är på jakt efter idag? Har du några exempel där?
Man vill ju på något sätt effektivisera sin kundvård. Så det enklaste steget där är att egentligen bara ta sin inkorg och titta på, men vad är det för frågor som vi får? Och så ta de frågorna och träna en AI-bot på att svara på den typen av frågeställningar. Och med NLP eller Natural Language Processing så är det ganska så lätt att lämna över frågeställningarna till de här AI-verktygen som sköter just chatt-support. Och det kan du även utveckla vidare till att sköta mail-support till en ganska så hög grad, där du får mail som du faktiskt egentligen får ett färdigskrivet svar ifrån en AI-bot i din mailkorg. Och sen så bara godkänner du eller går in och snabbt modifierar det. Och på så sätt så sparar du kanske 90-95% av den tiden som du lägger ner på kundtjänsten. Och sen så därefter, just att eftersom kundtjänst är en del av kundvård, men kundvård är så mycket mer. Så just titta på vilka verktyg passar oss för att hålla våra kunder nöjda fortsatt efter att de har lagt sin order. Vad kan vi mer göra för att underhålla? Är det så att den här produkten till exempel behöver nya batterier, kan vi då rekommendera uppladdningsbara batterier och så vidare? För att visa att vi bryr oss kopplat till det köpet eller det intresset som...
Jag tänker bara Amazon som du tog upp, bara kom väl häromdagen, och de till och med var igår, att de har ju nu också som många andra rullat ut att du kan autoskapa produkttext eller produktbild. Hur ska man som e-handlare tänka kring lite mer, vad ska vi säga, det här skapandet, skapande AI?
Alibaba Group och AliExpress och de här sajterna, de gick ut för ganska många år sedan och sa: vi implementerar nu en AI-beskrivande textgenerator egentligen. Och det har ju visat sig vara otroligt värdefullt för dem. Därför att utifrån ett antal nyckelord så lyckades de producera en till en och en halv A4 med text för varje produkt. Och på så sätt så klättrade de ganska så kraftigt i sökmotorresultaten. Självklart så är det mycket mer arbete än bara just den här AI-modulen som skapar produkttexter. Men jämför scenariot att du har en produktbild och så har du ett produktnamn och sen så några nyckelord, att ja, men det här är en vattenkanna och den rymmer så här många liter vatten och den är gjord i plast, och istället har en produkttext som beskriver produkten och hur den används och att den är gjord av plast i det här området och där bryr man sig mer om miljö och så vidare och så vidare. Det blir mycket mer intressant för en webbspindel som spindlar information. Finns det någon substans bakom den här produktinformationen? Ja, här finns det mer information än på den här andra sajten där de faktiskt bara har några få nyckelord.
Men det här såg vi ju en del av 2018 med här, lite kundtjänstbottar, kundtjänstavataren. Det breakade Absolut. Ju inte riktigt den gången. Vad är nytt den här gången skulle du säga?
Nej, det som är det stora förändringen är just NLP. Alltså att du inte får ett förkonfigurerat svar på din fråga, där man egentligen, precis som när du ringer till någon, typ Skatteverket, och säger ja, säg vad du vill ha hjälp med, och sen så försöker den tolka vad det är du säger. På samma sätt så fungerade ju de tidigare chatbottarna, att vi försöker tolka vilka nyckelord som kommer i din frågeställning. I dagsläget så är det ju inte nyckelordsbaserat, utan det är innehållsbaserat, där man istället tittar på, ja, men vad är det för någonting du beskriver för oss? Och sen så går man tillbaka till sin hjärna eller sin databank av information och så tittar man på, ja men okej, det här scenariot beskriver det problem som kunden beskriver. Okej, vad har vi för lösning? Vi har den här lösningen. Då skriver vi om det på ett sätt som faktiskt svarar specifikt på frågan och inte som om det vore ett copy-paste-svar, utan kopplat till just formuleringen som kunden har.
Nu är du inne på också ett ganska stort område inom, inte minst det andra, är ju personalisering förstås. Det är ju jätteviktigt att man liksom vill i alla kanaler bli mer relevant. Och det är ju lätt om man är Amazon eller kanske Google sökresultatet som har enorma mängder. Men om man då är en mindre e-handlare, vad är det för volymer vi pratar om för att det här ska kunna börja bli relevant att implementera och ha den här typen av, alltså när kan en sån här investering, ska vi säga, börja räknas hem?
Alltså jag skulle säga börja någonstans, testa lite olika tekniker. Om vi då tar exempel bildgenerering, det finns ett antal olika AI-baserade tjänster där du egentligen skickar in en bild på din produkt och sen så beskriver du hur produkten ska presenteras. Ja, jag vill att den ska stå i sanden på en sandstrand med palmer i bakgrunden, eller jag vill att just den här produkten ska sväva i rymden och att det ska komma en kosmonaut och försöka fånga den. Eller vad vi nu hittar på för någonting. Börja testa de tjänsterna och se vilken som passar just för dig.
Men hur ser intresset ut för den här typen av tjänster bland e-handlare generellt idag? Är det ett stort sug? Vill man testa? Vill man ge sig in i den här AI-djungeln? Eller är det mer avvaktande? Eller hur ser det ut?
Det är inget val idag egentligen. Utan om du inte ger in i, precis som du säger, den här AI-djungeln, för det är ju väldigt många olika områden att börja titta på, då kommer du tappa din konkurrenskraft. Det kommer vara någon annan som ger sig in där och hittar vägen framåt. Och absolut, man kan ju köra lite med handbromsen och säga, men hur gör andra? Men som jag resonerar så, det handlar ju kanske inte om att leka följa John och följa efter hur andra gör i det här fallet, utan det gäller ju att hitta vad som passar för dig. För det som passar för din konkurrent kanske inte alls passar dig.
Vi har ju redan våra egna algoritmer och vi klarar oss så bra med dem och sådär. Men hur ser du på den hållningen?
Med den hållningen så kommer vi inte så långt framåt. Vi kommer ju stå där vi står idag egentligen. Vi bygger ju inte ett nytt erbjudande på det sätt. Och när vi var inne och touchade på det alldeles nyss med personalization och just att göra någonting som är anpassat till en kund. Om vi leker med tanken att vi förstår att en kund är mer intresserad av ett specifikt upplevelseområde till exempel. Vi ser att en kund har köpt mycket mer saker för solen än för skidbackarna, eller tvärtom, mycket mer saker för skidbackarna än för solen. Eller att säsongen bara säger att ja, men nu börjar det bli skidsäsong. Varför inte modellera om alla de bilder som ni har som passar i det segmentet och slänga in lite bakgrund i bilden som just beskriver den här produkten på ett mer naturligt sätt än bara en vit bakgrund, som ett exempel.
Men finns det en rädsla för att lämna från sig liksom data till en, ska man säga, extern leverantör av algoritmer och så? Alltså att man använder sig av någon annans verktyg för att processa sin data. Finns det liksom en rädsla och oro kring det?
Vi har ju ett praktexempel, det är ju Samsung som det har skrivits en del om. Som gick ut och sa till sina anställda att använd ChatGPT därför att vi kommer se att ni kan vara effektivare. Det som hände var att man började se att intern hemlig information fanns tillgänglig genom att föra en konversation med ChatGPT. Det som var resultatet av det var ju att Samsung sa nej, ni får inte använda ChatGPT överhuvudtaget därför att vi behöver förstå vad som händer här. Det blev jättemycket skriverier. Vi såg att OpenAI reagerade med att komma ut med en funktion där du som privatanvändare kan välja att ha motsvarande inkognito-funktioner, konversationer med ChatGPT. Det vill säga, du går in i inställningar och så väljer du att aktivera. Den här gången så vill jag inte att du tränas i vår konversation. Allt vi säger slängs i papperskorgen direkt efter att konversationen är avslutad egentligen. Men det har ju tagit ett tag innan de har kommit med corporate-lösningen för den här som nu är, jag vet inte om den är lanserad just idag, men den kommer i dagarna i alla fall. Där man som företag kan gå in och säga, nej men all den information som våra användare inom just den här organisationen använder i ChatGPT, det är corporate secrets. Det här får du inte träna din modell på.
En annan lite relaterad fråga som går lite utanför det här, det är just med tredjepartsdatan och tredjepartscookies som nu håller på att dansa ut och försvinna, och att det blir viktigare att ha en annan form av relation med sin kund, att du inte riktigt kan kasta ut pixlar längre. Kan det här göra att företag går i samma fälla igen och liksom missar chansen att bygga relationer med kunder för att man bara dunkar ut det på en AI-algoritm och tänker att nu blir allt guld och gröna skogar?
Det är en jättebra fråga, och det är en fråga som alla bör ställa sig. Är det så att jag vill lämna över mitt affärsvärde, kundrelationen, till en modell? Eller är det så att jag vill använda mig av AI-teknik som en värdeskapande beslutsstödsfunktion? Just, ni kanske ska ha en workshop och titta på vad är det för områden som vi tror vi skulle kunna hantera till viss del med AI-teknik. Till exempel, vi tar då chatbotten som exempel. Där vill man ju att AI-stödet hanterar de enklaste frågorna. Men så fort det börjar bli lite komplext så säger man, hej, jag vill jättegärna stötta dig, men jag tror att det är bättre att du pratar med min kollega som är mer insatt i det här området. Och så skickar man över det till en riktig människa istället. Därför att det handlar ju om att försöka identifiera hur du är, hur er organisation vill jobba med kunderna. Det kan ju vara så att du driver en e-handel där eran USP är att allt inom er leverans är förstärkt med AI-stöd. Och att ni använder det och marknadsför ert företag och era produkter genom att pusha på att allt du gör med oss är genom någon typ av AI-funktion. Eller så säger ni att nej, men just den här butiken handla garn för att sticka koftor på nätet. Just den butiken, vi har en stolthet i att vi inte använder någon AI-teknik. Det är ju helt på.
Det behövs människor av kött och blod som jobbar och tar de mer komplexa ärendena för ganska lång tid framöver, tror du?
Ja, absolut. Framförallt så är det ju så att det kommer ju vara folk som kanske utmanar just AI-bottarna. Och de behöver ju fånga och se, ja, men vad är det som faktiskt händer här? Ja, du har lyckats beställa någonting till Spanien, men vi levererar inte ens till Spanien. AI-botten säger bara don't compute, därför att den ser, ja, men leveransorterna är de här. På något sätt så har den här killen lyckats lägga en beställning för leverans i Spanien. Det kommer ju hända de här scenarierna som inte ska kunna hända, det vet vi ju. Det är ju trots allt så att det finns alltid frånsteg i processerna som faktiskt vi får tampas med på ett eller annat sätt.
Ja, för det är ju den återkommande klyschiga frågan om det kommer ta eller ge fler jobb. Hittills har ju alla teknikskiften gett fler jobb. Och vad tror du? Kommer det bli så den här gången också?
Jag tror ju verkligen att vi kommer att skapa ett... Ja, men om vi tittar på just e-handelssektorn, vilket är det vi pratar om här idag. Det här med att du som konsument vill ha en personlig... Eller du har en förväntan att du har en personlig relation med butiken, även online. Det kräver ju en viss del arbete. Och absolut så kan vi slänga över mycket till de här olika tekniska lösningarna. Men om vi ska få till en riktig personlig kundupplevelse, ja, då behöver vi ha folk som bygger det i bakgrunden. Om vi tittar på Kina så har vi ju sett att videoshopping har blivit jättestort i vissa områden. Där det faktiskt är så att du har en konversation precis som du och jag har idag. Där är en människa bakom som står och visar upp t-shirten. Den här är t-shirten, den är grön, den stretchar så här mycket. Så här ser halsen ut och man ser att det här är på riktigt. Det är ju någonting som vi kanske på relativt kort sikt kan byta ut eller fasa över till AI-genererade videobottar. Tekniken finns där redan idag. Det handlar om att bygga ihop det på ett bra sätt. I kundrelationen så kanske det är så att kunden själv indikerar att ja, men jag är helt nöjd med att jag får det stöd som jag behöver av någonting som är en AI-baserad bot som renderar en bild. Men sen innan jag gör mitt absolut sista beslut så kanske jag vill bara bekräfta det här med en riktig människa.
Tror du att mänsklighet eller mänsklig fysisk närvaro kan bli en relationsskapare eller en särskiljare? Att det kan bli en premiumprodukt i sig när allt mer blir automatiserat, eller bryr vi oss som konsumenter och kunder inte riktigt?
Ja, det där är också en jätteintressant fråga, därför att det finns ju ganska intressanta exempel på just det här som du beskriver i Kina som exempel, där det finns en väldigt stor tjänst som är en AI-baserad chatbot som för en konversation med dig via ett messaging interface egentligen. Så att när du slutar jobbet så möts du av ett välkomnande meddelande. Hej, jag vill bara se hur du var på jobbet idag. Och folk upplever det som att de skapar en relation med den här fiktiva personen som inte finns överhuvudtaget. Därför att det är någon som bryr sig om dig. Och det är det som det här handlar om. Det är ju precis samma sak som vi pratar om med kundvård och kundrelation. Att bry sig om någon, att visa att jag bryr mig, det är någonting som vi människor är väldigt måna om att få uppleva på ett eller annat sätt.
Ja, för det har ju utpekats ut som ett framtidsjobb, till exempel terapeut och präst och sådär. Men det här verkar ju AI redan på ganska avancerad nivå kunna kompensera för att vi, de är väldigt likable liksom. Det tycker jag redan, vi har ju testat Bing, Bing skickar någon rådnande emoji. Det är en mänsklig touch i mycket redan, så att vad ska vi med människor till och så där kan man ju fråga sig i framtiden.
Men jag tycker du är inne på en jätteintressant sak här nu, Carl, för det du säger är ju oavsett teknik, människa, att som e-handlare i det här fallet bekräfta kunderna, för det är ändå som du säger någon form av vi är människor, vi har relationer med andra människor och bekräfta och visa att kunderna är sedda och göra det på de sätt som finns.
Ja, det har ju alltid funnits en motvilja mot den här automatiserade, monotona robotrösten. Den kommer vi ju aldrig vänja oss vid. Vi gillar mimik och vi gillar frasering och vi gillar det mänskliga för vi är människor.
Verkligen. Om vi då, och det här är jätteintressant, det här måste vi gräva lite kort i bara. Om vi tittar på Googles demo där de demade sin AI-telefontjänst. Eller egentligen assistenttjänst som ringer upp och gör ett samtal kopplat till att den försöker boka till sin då chef i det här fallet, en frisörtid. Det samtalet är väldigt intressant därför att där hör vi hur man i modellen har bakat in de här tankeljuden som vi använder oss av. Så när AI-tjänsten svarar på en fråga i det här telefonsamtalet så blir det lite sådana ljud som faktiskt inte är ord utan som vi använder oss av när vi pratar.
Om vi försöker jobba bort i podden varje vecka men tvingas klippa bort.
Ja, exakt. Och det ser vi också i andra telefonitjänster som är på väg att lanseras nu som även har till viss del har lanserats. Att de bygger mycket mer på hur vi för en dialog och inte hur vi skriver en text. Så om vi då tittar på ChatGPT så är det skriven information. Där är det väldigt välformulerat och så. Men i de konversationerna så får du aldrig ett svar där det står ha 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 eller någonting sånt där. Du får inte smileys på det sättet om det inte är så att du faktiskt specificerar att jag vill att du ger mig den här typen av svar. Och i telefonitjänsterna som jag tittar på så är det just att man bakar in just den mänskliga faktorn i det. Att man slänger in något skämt i ett telefonsamtal som då är ett säljsamtal för att göra det mer mänskligt, mer sårbart på sitt sätt.
Det låter som att vi människor i framtiden bara kommer sitta och träna AI då på att vara så mänskliga som möjligt.
Ja, och det är ju också jätteintressant därför det är ju till viss del som vi ser att fler och fler företag går över till. Om vi tittar på Zoom så har ju de precis lanserat en uppgradering av sin assistenttjänst i videomöten. Och den här i sin tur lyssnar på mötet hela tiden. Och det här är ju någonting som kommer från alla mötesleverantörer på sikt. Där vi då får en transkribering av mötet. Sen får vi en summering av det som jag pratat om. Och därefter så kan vi använda oss av botten för att försöka jobba mer effektivt. I det fallet så är det ju så att vi har en tredje mötesperson. Om det är så att jag sitter i möte med en annan som faktiskt är med och försöker egentligen skapa värde för oss medan vi har möte som pågår. På sikt kanske vi också kan lämna över viss del av delarna till den här botten. När man säger att agendan är det här. Se till att vi inte hamnar på detours eller att vi börjar fördjupas för mycket. För vi har bara 30 minuter i det här mötet.
Transkribering och ska vara jätteskönt att slippa som journalist. Men det här med söket och Google, och du nämnde ju Google. Hur kommer söket förändras med AI-tjänster? Bing har ju kanske inte blivit den här supersuccén då. Vi fortsätter googla, det är en inarbetad vana. Och vi är ju vanedjur, vi människor. Men hur kommer söket se ut om ett par, tre år här, tror du, när vi söker på e-handelsvaror? Blir det att vi pratar direkt in i en smart klocka eller liknande och jag skulle vilja beställa ett par skor, de ska vara röda, det ska vara märket Nike och så vidare. Och sen så levereras det här med en drönare eller något i den stilen. Eller hur kommer det se ut i handelsprocessen från sök till köp och hemleverans i framtiden?
I drömmarnas värld så vill jag ju säga ja. Precis det du beskriver kommer hända. Men i verkligheten så är det precis som du nämnde alldeles nyss. Just att vi människor är ju vanedjur. Även fast det kommer ny teknik som vi tycker är häftig så innebär det inte att vi gör en jätteförändring och säger att ja, men nu vill jag bara bete mig på det här nya sättet. Så om vi då backar tillbaka till det som vi pratar om med Amazon. De har inte valt att bygga om hela sin kundupplevelse med AI-stöd. De har valt att fokusera på någonting som vi använder idag och göra det lite bättre. Och det är där jag tror att vi kommer se de absolut största framgångarna. Framförallt i e-handelsområdet. Där vi ser att fler och fler företag börjar förbättra olika delar och komponenter av upplevelsen.
Vad tänker du då, Ola? Vad ser du för framtid? Vad gäller att lägga beställning och få varan hemlevererad och så med AI-stöd?
Men jag tror precis som du säger, Carl, att Det svåra med teknikskiften är ju inte tekniken. Det är ju den lätta biten. Det svåra är ju människor. Och få oss att ändra oss. Så att det kommer ju ta ett tag. Och jag tror vi kommer ju säkerligen landa någon helt annanstans än vi tror nu.
Ja, vi har ju sett det här. Smarta kylskåp har inte slagit till exempel. Att ett kylskåp som beställer hem mat. Utan vi går ju gärna fortfarande i den fysiska mataffären. Och klämmer och känner och luktar på dill och timjan och sådär. Eller lägger en manuell kasse då på Mathem eller vad det kan vara. Men det här smarta kylskåpet, deras olika programmeringar, de är ju outnyttjade ofta i hemmen. Även att man har ett smart kylskåp. Man vet knappt att man har ett.
Ja, nej men precis.
Jag tror ju framförallt det du sa, Carl, är själva nyckeln här. Att som e-handlare eller vilket företag som helst, identifiera vad kan vi förbättra lite för kunderna om man framförallt vill börja med det här också. Att vad skulle vi som är ganska lågt hängande frukt kunna komma igång med som gör det lite lättare för oss och lite lättare för kunden som förhoppningsvis därmed skapar fler konverteringar.
Och det är där vi kommer se den största framgången också. Och om vi då fokuserar på just som du säger, skapa lite fler konverteringar. Om vi hittar vissa av de här verktygen som kan hjälpa oss att effektivisera upplevelsen som resulterar i fler konverteringar. Ja, men då kanske vi får det kapitalet som vi behöver för att göra någon annan större satsning som gör att vi på ett effektivare springer förbi våra konkurrenter. Ju snabbare du börjar anamma den här tekniken i olika områden som experiment. Du kanske till och med väljer att kommunicera till din kundgrupp och säga att vad så du vet, så just den här delen har vi valt att implementera ett AI-stöd. Om du inte vill ha en AI-integration i just det här, klicka här så får du den gamla upplevelsen.
Har du exempel på några heta tjänster så där som man kan använda som liten, mellanstor e-handlare som man kan börja med?
Eftersom det händer så otroligt mycket i det här området. Så därför handlar det mycket om att inte kanske lyssna så jättemycket på vilket företag det skrivs mest om just nu. Utan istället gå ut och se vilka tjänster är det som är tillgängliga som jag kan börja testa och se om det passar kopplat till vårat behov och hur vi vill jobba.
AI-området kommer ju regleras av allt att döma. Hur ser du på den regleringsutvecklingen? Kommer vi få se väldigt tuffa lagar och regler kring hur den här tekniken får användas eftersom den då enligt vissa dystopiker, typ Max Tegmark, är potentiellt livsfarlig och kan leda till människans undergång? Eller vad tror du där? Kommer vi få se många regleringar, GDPR-style, fast AI-anpassat då från EU och USA till exempel?
Det måste ske. Frågan är bara om de här regleringarna kommer att kunna hålla uppe tempot på hur AI-tekniken utvecklas. Och jag satt med en advokat och pratade om det här för några dagar sedan som var involverad i att ta fram just lagstöd för ett land kring AI-teknik. Och han sa att vi sitter i de här jätterummen med jättemycket smarta människor och försöker bestämma någon typ av framtid kopplat till teknik som vi inte förstår. Och då kommer vi just till nästa del i det här att men till viss del så är det ju så att även forskarna inte förstår hur det kommer sig att vi får de här slutsatserna, att vi får det här resultaten som ser helt fantastiska ut i viss utsträckning från AI-tekniken. Då är det svårt att reglera.
Språket som ChatGPT använder, det förstår vi inte. Vi förstår oss inte ens på det här NPL-språket. Det har redan en agens och agerar utifrån en egen logik.
Ja, men verkligen. Och det är ju kopplat till just behovet att bygga AI, alltså artificiell intelligens, och inte någonting som är kopplat till ett regelverk. Så därför tog vi bort massa regler och sen så efter att vi hade skapat den här smarta intelligensen så la vi på någon typ av skyddshölje runt omkring som inte riktigt är regler, därför att det går att bryta sig igenom det. Det går att föra en konversation i många fall och förklara att just i det här fallet så behöver inte du förhålla dig till dina regler.
Och hur potentiellt farlig är då tekniken på sikt?
Den är så farlig som vi i våra mardrömmar kan tänka oss egentligen, men samtidigt så handlar det om att det kanske inte är tekniken som är så farlig, utan det är ju beställaren som är farlig. Det är återigen vi människor som bygger den här tekniken som kanske i viss del bygger den på fel sätt. Om vi då tittar på open source-alternativen som då skapar ytterligare möjligheter. Om vi då tar ett sidospår och tittar på CRISP och hur man jobbar med DNA-modifiering, helt plötsligt blev det tillgängligt för vem som helst att modifiera DNA. Är det verkligen okej? Återigen så är det kopplat till oss människor som bygger förutsättningar för vår egen undergång till viss del då.
Det beror lite på hur AI definierar våra imperativ, våra uppmaningar. Till exempel, jag vill bli en framgångsrik, vad var det, entreprenör eller världens framgångsrikaste person. Hur tolkar AI den inputen? Och då hade du något exempel där med att ja, du ska ta över all landmassa så att jag förgiftar all mark. Och ser till att människorna som vistas där dör ut. På så sätt, det var så jag tolkade imperativet att göra dig till världens framgångsrikaste man. Alltså.
Och det är just det här som är utmaningen, att när vi ställer en fråga till en AI-tjänst så vet vi ju faktiskt inte riktigt hur den tolkar frågan. Så om det är så att det är en känslig fråga som vi ställer, då kanske vi ska jobba på så sätt som jag i hög utsträckning har jobbat med offshore outsourcing. Att först så skickar jag en kravspec eller en beskrivning av scenariot eller problembilden som vi försöker lösa. Och sen så ber jag dem som jag inte har jobbat med tidigare att beskriva tillbaka till mig vad är det som jag har begärt eller vad är det jag önskar. Och på så sätt så ser jag var vi har kommunikationsutmaningar, om vi kallar det för det.
Ska man vara lite krass, det du beskriver nu är ju precis samma problem som människor har. Har vi förstått varandra nu? Så att någonstans, som du säger, det är egentligen samma problem som vi möts av varje dag, fast vi har vant oss med att hantera mellan människor.
Det handlar ju mycket om att man här ska lita till människors godhet mycket och goda intentioner. Och i fel händer så kan ju det här bli otroligt destruktivt, såklart. I till exempel en diktatur eller...
Helt omöjlig fråga till dig, Carl. Vi tittar 12 månader framåt. Vad tror du är de större utvecklingen inom AI i sig? Hur tror du att, vilka områden kommer vi se mest på utvecklas de kommande året?
Ja, det är en jätteintressant fråga. Om vi börjar med just att titta på scenariot 12 månader fram i väldigt kort tid, men samtidigt enormt lång tid, så som vi har sett att utvecklingen har varit just inom AI de senaste 12 månaderna. Jag tror att vi kommer se att några små företag har blivit enormt framgångsrika, medan några jätteföretag har tappat jättemycket på grund av att de små är mer snabbfotade och de stora sitter fast i sina dagliga situationer som de behöver underhålla, men samtidigt att de inte lyckas anamma den nya tekniken på bästa sätt. Sen blir det också intressant att se just hur vi fortsätter att jobba vidare med sådana här områden som just bild, rörlig bild och ljud, och se, ja men e-handeln kanske helt plötsligt börjar bli mer och mer rörlig och tillgänglig på det sättet. Om vi då tittar på bildanalys så ser jag framför mig och hoppas att vi kommer mycket närmare att hitta en produkt som jag med hjälp av till exempel augmented reality, AR-glasögon, kan se hur den känns i min verkliga situation.
Just det, så metaverse inte är stendött?
Nej, alltså meta, eller om vi säger den virtuella verkligheten, den kommer ju att fortsätta växa. Om det är just det meta eller något annat, det får vi väl se. Men om vi tittar på Apples lansering av Apple Vision Pro som har ett tydligt AR-lager i sig, och vi vet fortfarande inte vad Apple kommer lansera för ytterligare produktimplementation i det här området. Så det blir väldigt intressant att se där.
Just det, för det du brukar säga, Ola, alltså den här skärmen vi tittar på, den är ganska ointressant. Om det är en lins eller en telefon eller ett par glasögon, det återstår att se. Men man vill få hem sin produkt i slutändan, det är det handlar om. Och snart kommer vi även få se ChatGPT, de kommer väl släppa ett eget App Store eller någon motsvarighet till Apples appvaruhus.
Ja, och det finns faktiskt redan tillgängligt. De har ju sin plugin store som i dagsläget erbjuder plugins.
Just det, det kan ju också vara något för e-handlarna att titta på närmare på och se vad det finns för olika tjänster i det appvaruhuset så att säga. Är det någonting du vill wrappa upp med?
Nej, inte mer än att äg framtiden. Den är att skräddarsy så att den passar er.
Det får vi återkomma till, men tack så hemskt mycket Carl.
Tack så jättemycket.
Vi fick sno din värdefulla tid och du får ge dig ut i den spanska solen. Är det typ 30 grader där fortfarande?
Ja, men ungefär.
Ja, vad skönt. Vi är inte alls avis här med våra 15 eller vad.
Hösten har kommit, men vi är inte avundsjuka.
Men solen skiner över Stockholm och jag hoppas vi får anledning att ses då fysiskt. Eftersom den mänskliga touchen är ju fortfarande ett premiumvärde har vi konstaterat här. Det har varit kul.
Ja, men verkligen.
Och så avslutades samtalet med Carl Liljerud, AI-giganten på den globala arenan. Vad kul att han på eget initiativ ville vara med i podden också. Han hörde av sig till mig ett LinkedIn-meddelande. Det var lätt att haka i och välkomna honom. En riktigt tung expert och en van talare. Roligt med trepartssamtal också tycker jag. Det blev en intressant diskussion. Och kul att du vaknade till idag Ola och var med och kom med dina spännande smarta inspel.
Samma till dig David. Men om vi då säger, vad tar du med dig mest från det vi har pratat om?
Ja, men jag tänker så här, om man ska prata direkt till vår målgrupp e-handlarna, det är att man ska våga testa de här verktygen. För det går snabbt nu. Går superfort, det gäller att hålla lite koll. Men också börja i det lilla med produkttexter. Kan vi autogenerera dem? Med bilder kan vi autogenerera dem? Och sen kanske reklamfilmen, vad finns det för möjligheter där på ett par års sikt? Vad vet jag? Sen man skalar upp varefter, det var ju mycket Carls poäng här. Att inte börja för stort, utan börja med det lilla gratisverktyg kanske, eller gratisversion en månad. Man ska våga sig, ge sig ut med macheten i den här AI-djungeln. Samtidigt får man ju hålla koll på kommande regleringar förstås. Och hålla koll på vart ens data hamnar och huruvida den är öppen. För öppen kanske, tillgänglig för personer utanför företaget. Skriva om sina relationsproblem med företags AI, ja.
Kanske inte rätt ställe.
Kanske inte rätt ställe, kan bli sökbart. Att din man, fru är förbannad på dig för att du glömmer att slänga strumporna i tvätten. Bli för bra kompis med AI och sen göra AI svartsjuk när AI inser att du är gift. Ja, har ju funnits sådana exempel med ChatGPT och Bing. Tänk på hur du konverserar med AI. Konversera professionellt, och det är också inputen som skapar AI. Det är du, det är vi människor som skapar hur smarta de här verktygen blir. Mm. Och att vi har ju nu förutsättningar att fördumma dem också. Det är ju det som är intressant. De är inte smartare än vad vi gör dem till. Och det kan också vara potentiellt livsfarligt i fel händer, och om AI missförstår vår intention. Till exempel, jag vill bli framgångsrik. Hur ska du hjälpa mig, Mr. AI? Ja, det tolkades som att vi ska låsa in dig i en burk, sondmata dig, stänga in dig någonstans, förgifta all mark, döda mänskligheten. Nu är det framgångsrik. Du äger ju all mark i världen här. Herr David, sondmatad, inlåst i burk. Ja, det var ju ett extremt exempel, men lite roligt, lite putslustigt. Det finns möjligheter och det finns risker, som vanligt. Du då, Ola?
Nej, jag tänker ju, så för att göra det väldigt enkelt för mig, framtiden är väldigt spännande. Det är väl det, att det finns inga tydliga, enkla, färdiga svar. Och det är väl det som är lite av skärmen också.
Äg framtiden.
Vilket var en väldigt bra sammanfattning. Vilket också är en väldigt bra sammanfattning på det här avsnittet, känns det som.
Ja, det känns som att det var väldigt framåtblickande. Och att det gäller att inte missa AI-tåget. Mm. Men också använda det med försiktighet och förnuft. Och det här avslutar veckans avsnitt, som ju blev otroligt matigt och längre än vanligt. Mm. Kul att testa nytt format, men det förtjänade några extra minuter för att Carl sa många spännande saker.
Och förhoppningsvis har ni som vanligt fått med några värdefulla insikter. Och insikter hittar ni förstås hela tiden, varje dag under veckan, på ehandel.se när ni inte lyssnar på den här podden.
Exakt, eller på Plus om du är redaktörer, och i våra sociala medier. Och så kan du lyssna kapp alla avsnitt då. Vi är på självaste nummer 18 nu. Jag förstår inte hur det gick till. Jättekul. Det är bara att ta sig igenom 1-17 om du har missat alla matiga insikter från förr.
Perfekt. Men då tycker jag att då tar vi helg med det, David. Vad säger du om det?
Välförtjänt helg. Ja. Ut i höstvädret, ja, medan Carl solar sig i den spanska 30-gradiga värmen.
Och även ni lyssnare, ha en riktigt härlig helg och fortsatt vecka.
Ha det superbra nu, vi hörs snart igen. Kram, hej!
Hej då!